just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? Träolja från 90 kronor burken. Byggmax, var smart, handla billigt.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Handen på väg till klitoris på en annan kvinna färdas århundraden. Den kan gå vilse eller stanna upp 1000 gånger. Den kämpar sig fram genom bitar av civilisation.
April 2011. Mina fingrar är svartfläckade av hårfärg och jag försöker subjektivera mig själv. Går till högskolan en halvtimme för tidigt och dricker kaffe i biblioteket och tänker på Gombrowicz och lesbiskheten. En lesbisk person, är inte det en människa som väldigt sällan får tillfälle att försonas med sin självuppfattning? Vad är det för fel på den här pennan? Tankehastighet, skrivhastighet, subjektshistoria. Lesbiskheten. Insisterandet. Ett annorlunda skap så grundläggande att det genom decennierna på tusen sätt har undanhållits från att uttalas. Och jag älskar, älskar, älskar Malin Forsts mod vid avgrundens rand, huvudpersonen i Karin Boyes roman Kris. Hennes vägran att ge efter. Hennes skräckfyllt avståndsbelagda fixerande fascination för Siv Lindvall. Hennes nacke. Hennes livshållning. Nyskapelsens under behöver inga namn. Men vi vet båda två, Malin, att det där är fåfängt förfäktande. Namn behöver allt som ska framträda. Men experimentet. Kan man framträda på istället för som ett namn? Kan man mötas mitt på Lyra Ekström Lindbäck? Jag läste på mig min första roman när jag skrev det här som är meta, ett meta-experiment som lämnade Michaela Blomqvist märkligt oberörd. Differensen som inte ens får framträda annat än i inre kval, äckel, förtjusning, kramp, lätthet, för alltid sammanblandade. Jag är ett nu levande exempel på att samhället är sexistiskt och heterofascistiskt. Nella Larsens, som har skrivit romanen Passing, Nella Larsens svårtydda subtext, ett exempel på den skillnad och det förtryck som löpande i finstilta röda trådar genom en på andra sätt politisk och radikal roman inte ens kunde bli ämne för handlingen. Jag har gympaskor på mig. Jag tänker inte låta mig kuvas.
Och Lytra, detta är din dagbok från 2011.
Korrekt, 20 år gammal.
Vad känner du för detta när du läser det nu?
Jag skäms, särskilt när ni sitter och skrattar ut mitt 20-åriga jag.
Nej, men det är så gulligt.
Ja, det är så gulligt. Alltså, jag skrev ganska lika saker i min dagbok som 20-åring. Jag blev väldigt rörd av att höra detta. Heterofascismen och så. Ja, jag tycker det var väldigt, väldigt fint.
Jag känner mig egendomligt blottad faktiskt. Men det här har varit en så stor del av min skrivpraktik. Min sexuella identitet, min subjektskonstruktion, mitt skrivande har liksom, i alla fall för, det här är väl då 12 år sedan, gått hand i hand.
Och när du, vad var det du satt och gjorde på högskolan? Du satt och subjektiverade.
Tänkte på Gombrowicz.
Och lesbiskheten. Det är väldigt bra.
Vad var det här med den svarta hårfärgen? Eller?
Mina fingrar är svartfläckade av hårfärg. Jag hade färgat mitt eget hår. Ja, utan handskar på mig antagligen. Jag förstår att mycket av det här är obegripligt för dig, Michaela. Välkomna till det 28:e avsnittet av podcasten Gästabudet. Vi sitter här på mitt hotellrum på Hotell Eggers i Göteborg under bokmässan. Och med mig har jag
Rebecka Kärde.
Michaela Blomqvist.
Hur mår ni idag?
lite ömklig känner jag mig. Jag sov ganska bra och sådär, men jag snubblade på min morgonlöprunda och skrapade upp händerna och sen så höll jag på. Så var jag tvungen att andas i kvadrat för att det var så mycket folk på... Jag bor dumt nog liksom på det här Gotia Towers-hotellet som är i samma byggnad som mässan. Så det går inte att gå en meter utan att liksom vara inuti själva mässan.
Så du måste äta frukost med alla som är på mässan? Alla författare och sånt där?
Ja, jag gick ner bara och tog någonting och så gick jag upp till rummet. Jag stod inte ut.
Här härskar friden, verkligen. Du borde ha bott här. Det är ju dock 25 minuters promenad till mässan. Men när jag kom ner till frukosten så var det så här okända turister som pratade danska på ett mysigt sätt vid frukostbordet bredvid.
Det var jag vid frukostbordet bredvid. Mitt när jag stod och tog mitt kaffe så satt en grupp kvinnor och pratade om bokmässan by night och om hur dåligt det hade varit.
Åh nej. Men de nämnde inte oss specifikt.
De nämnde inte oss specifikt, så det kan ju förklara den fruktansvärda upplevelsen.
För jag tycker det är så jobbigt för att jag bor 5 minuter från mässan, så det är ju som att hela mitt kvarter är annekterat på något sätt. Ja, men ikväll så tänkte jag bara vara hemma till exempel. Men det är ju ändå inte som att man riktigt får vara i fred. Eller det är ju som att mitt kvarter har övertagits av något annat.
Det är ändå folk hemma hos dig så du kan inte riktigt isolera dig. Alltså i bemärkelsen att hela ditt kvarter är fullt
Jaha,
av...
Jag tänkte
att hela såg helt chockad.
Ledsen och skrämmande. Jag har sett både idag och senaste gången jag var i Göteborg och möjligen också gången dessförinnan Janne Josefsson på Avenyn. Och jag vill veta om han har betalt av kommunen eller någonting för att liksom uppenbara
sig. Stryka
omkring. Ja.
Nej, han bor uppe i Landala så att han går runt jämt. Alltså man ser alltid honom gå runt bara.
Ja, okej.
Okay. Landala ligger centralt.
Jag förstår.
Låt oss lämna Landala och dyka rakt in i lesbiskheten, eller lesbianismen som Michaela Blomqvist kallar den. Varför har du valt det temat, Michaela?
Det är bara för att jag ville tala om den specifika boken jag ska tala om. Sen så tänkte jag på vägen hit att det kanske är lite av lathet också, för detta är ju ett ämne som jag kan absolut ingenting om. Men det jag tänker att du, Lyra, som har utforskat queervärlden...
citat Ulrika Knutsson.
Kan mycket, så det kanske också bara att jag ville luta mig tillbaka. Så, nej, men det var nog för att jag hade några specifika tankar som jag ville pröva på er och dela med er.
Men jag blev så... Jag utgick från att lesbianismen och lesbiskheten var helt olika saker. Jag tänker att lesbianismen är något som... kvinnor ägnade sig åt, alltså som en ogift faster ägnade sig åt förr i tiden lite grann utanför samhället, och att lesbiskhet är den moderna socialt accepterade varianten. Alltså lesbianism för mig är det liksom, jag tänker att det är som tuberkulos typ, de samexisterar historiskt i mitt
huvud. Någon sorts kultursjukdom som har letat sig in i litteraturen.
Ja, exakt, exakt. Men ni menar att detta är synonymer?
Ja, det tror jag.
Alltså, min uppfattning är att heterosexuella människor fortfarande säger lesbianismen ibland i någon slags förvirring över vad det nu heter egentligen. Medan lesbiska själva kallar sig lesbiska eller flator.
Precis, ja, men det är min uppfattning också. Fast just då, eller det andra är min uppfattning, men jag trodde att lesbianismen var liksom att den försvann med jag vet inte, gatlyktornas entré i det offentliga rummet typ.
Du tänker på cruisingen nu, att de är sammankopplade liksom.
Nej, jag tror mer att det är någon historisk, att jag ser någon liten scen i mitt huvud framför mig. Det är nog mer någon historisk parallell.
Det sappfiska, då är det ett ord som du någonsin har använt?
Nej, men du sa igår att du hade skrivit i en recension nyligen att du ville att Öland skulle bli ett nytt Lesbos.
Ja, precis. Det var ju min recension av Tove och Hanna Folkessons roman Badort.
En sappfisk roman.
Det är i högsta grad en sappfisk roman, en kärlekshistoria över klassgränserna, och skulle jag säga en ganska mysigt kiosklitterär berättelse. Kiosklitterär i bemärkelsen att alla karaktärer är extremt platta och stereotypa, men det finns en rafflande handling och lite så här bränder och härliga fester och så.
Jag tycker att vi går över på Michaela exempel.
Ja, vad vill du prata om och varför?
Vad är det som har fått oss samman här på Hotell Eggers i en säng? 3 kvinnor.
Det ska ni snart få veta. Jo, jag ska tala om Constance Debré. för en gångs skull en samtida författare.
Jag såg henne på scen igår.
Ja.
Så hon är dessutom här, ja, i närheten.
Vad sa hon något intressant?
Ja, hon pratade mest med sin översättare om den svenska översättningen av romanen Love Me Tender, som jag också har läst faktiskt. Och hon pratade väldigt mycket om stilen. Hon bara, ja, självklart, så här, allt jag skriver är taget ur mitt eget liv. Kan vi gå vidare nu och prata om litteraturen? För mig är det stilen som är poängen i livet. Det är bara en ursäkt för att få skildra någonting. Och så sa hon att hon ville skriva i nästan en muntlig tradition från Homeros. Och att hon tänkte på Sankt Augustinus bekännelser och sådär. Att det stilistiska liksom, kärnfullheten var väldigt viktig för henne. Tyckte jag var intressant.
Men det stämmer verkligen. Ja, men hon skriver på någon ganska rå franska som försvinner lite i översättningen. För jag har då läst henne på franska och jag är ju inte så bra på franska. Men hon är väldigt lättläst, förutom då att hon använder en del slang som är svårt. Men annars så är det korta meningar. Och
rak satsföljd, ja, nästan hela tiden.
Ja, mycket presens. Men satt de och talade om det. Alltså, det är inte så mycket att tala om egentligen.
Ja, men det var ett samtal på 20 minuter. Hon berättade också att hon kände sig väldigt sedd av sin svenska översättare. Hon bara, jag kan ju inte läsa det du har skrivit, men jag behövde bara träffa dig en gång så kände jag, vi ser världen likadant.
Vad fint.
Ja, men hon verkar vara helt outhärdligt självupptagen som person.
Det tror jag.
Ett sånt framträdande där man känner att varenda gest, varenda ord hon gör, så är hon liksom hypermedveten om hur andra ska ha en hög tanke om henne eller tycka om henne. Eller sådär.
För hon är då alltså en fransk författare född 1972
tror jag.
72.
Ser betydligt yngre ut.
Ja, det gör hon. Det skriver hon såklart också om. och hon kommer från en sån riktig elitfamilj i Frankrike. Hennes farfar var premiärminister under de Gaulle. Ja, hennes morfar var också någon form av minister och motståndsman. Hennes pappa var en...
Just nu till alla hemmafixare som gillar Julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.
Om en sous vide är på väg till dig för att du hörde en kollega prata om det och du råkar ljuga om att du också hade en och att den var så himla bra att maten blev så otroligt god och innan du visste ordet av hade du bjudit hem kollegan på middag nästa helg för att du sålt in din lågtempererade stek så bra att du var tvungen att beställa en på nätet fort som attan och ja! Då finns det i alla fall flera smarta sätt att beställa hem din sous vide på, som till våra paketboxar placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice där alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Känd fransk journalist. Mamman, väldigt framgångsrik. Fotomodell från överklassen.
Otroligt påbrå.
Ja, men hennes föräldrar var också heroinister.
Oj,
ja.
Nu blev jag blev tagen av den frågan. Jag hade inte väntat mig det.
Pappan hade något uppdrag i Asien och började där med opium. Mm-hmm. Och mamman med. Och mamman dog när Constance de Brev gick på gymnasiet i en överdos. I hennes böcker lever pappan fortfarande. Jag vet inte om han kan göra det nu, men 2018 levde han fortfarande. Mm. Men är fortfarande missbrukare och jag tror inte han tar heroin längre, men det har alltid varit något beroende på hur mycket pengar de har haft, skriver hon i böckerna. Att, ja, men det kan heroin om de har pengar och har de inte pengar så var det alkohol och sådär. Så att hon är uppvuxen i på en gång någon absolut överklass och absolut misär. Mm. Och det tycker jag också märks i hennes böcker. Hon är ganska upptagen av att hon är överklass. Hon skriver att men vi i överklassen är så här och så här. Vi använder ett fult språk. Vi har slitna kläder. Och så har hon ett väldigt starkt klassförakt.
Uppåt eller neråt eller åt alla håll?
Ja, men klassförakt är väl alltid nedåt och klasshat är uppåt, eller?
Alltså kanske.
Underklassen kan inte förakta Rebecca.
Nej.
Förlåt, är hon inte adlig också på mammans sida?
Kanske. Det är, hon kommer från... Mamman har baskiskt påbrå, tror jag. Men Constance de Bré utbildade sig till jurist och arbetade som det och var väldigt framgångsrik som det. Levde med en man som också var jurist. De blev ihop när de var väldigt unga. Det var hennes första pojkvän, tror. De träffades vid 18-20 års ålder. Och sen, ja men, när hon är 40, lite drygt, så bestämmer hon sig för att separera från den här mannen. Börja leva som lesbisk och bli författare. Och boken jag har läst är inte Love Me Tender, som handlar om vårdnadstvisten hon har med sin man. Där han anklagar henne för incest och allt möjligt för att försöka få ensam vårdnad om deras barn.
Hon inte träffa sitt barn ordentligt på flera år.
Ja.
Hon ligger samtidigt med drösvis av kvinnor och bor på 9 kvadratmeter och går och simmar varje dag och skriver och skriver. Det är liksom en... lite romantiserad men fruktansvärd munktillvaro. Eller om det inte vore för allt sex skulle det vara en munktillvaro.
Vad har du för bild av munkarna? Det är någon sån.
Nej, men de hade väl någon typ av erotisk kontakt med Gud, tänker jag.
Jag tycker att varje gång jag läser en litterär skildring av ett kloster så är det alltid att det blir en orgie i klostret. Alltså... Mm.
Det är liksom svårt att låta bli, tänker jag. Alltså, som, både som munk kanske, men framförallt som gestalter av den miljön. Den inbjuder ju till det.
Ja.
Har ni läst många liksom, orgie-klosterromaner? Är det här en genre som jag inte känner till?
Ja, det är verkligen en genre.
Jag skulle också säga att det är en genre. Uh-huh. Men, Constance de Bré.
Ja, Constance de Bré. Det får bli ett eget avsnitt, helt enkelt. Boken jag har läst, det är hennes första roman om sitt eget liv, Playboy. Och Love Me Tender är då den andra och så har det kommit ytterligare en på franska. Så det ska vara en trilogi. Och i den här första romanen, då är hon ändå på ett annat sätt än i Love Me Tender på jakt efter kärlek. Hon tror att hon ska ha kärleksrelationer med kvinnor. För i Love Me Tender så är hon väl mer uppgiven, så...
Ja, eller cynisk, beroende på hur man vill se det. Hon ligger runt.
Ja, men då lämnar hon sin man för att bli ihop med en med lite drygt 10 år äldre kvinna. Så säg en 55-årig kvinna ur den franska småborgerligheten. Som är, den här kvinnan är mor till en av hennes klienter. Så det är så de träffas.
Det här är, ja... Frankrike, vilket land.
Ja, ja. Och den här kvinnan är då heterosexuell men är då blir väldigt fascinerad av Constance de Bré. När hon gör hela den här grejen också, att hon går från jurist och hetero till lesbisk och författare, då ändrar hon sitt utseende också, att hon rakar av sig håret eller börjar klippa håret väldigt kort och skaffar så en ganska maskulin look. Så.
Som hon klär oerhört bra i.
Ja, det gör hon. Börja tatuera sig och sådär. Men jag vill då, för det första så vill jag argumentera för att hon och hennes man har levt lesbiskt med varandra.
Det här skulle bli så spännande.
Enligt min definition, det vill säga så som hon beskriver det i Playboy, så är det att de är exakt likadana. Alltså de är ju då 18-20 kanske när de träffas. Och Constance de Bré är väldigt lång och smal. Så de är lika stora, de är jämnstora.
Men han är fysiskt starkare än henne.
Ja.
Det skriver hon om i Love Me Tender.
Ja, ett till sidospår bara. Han är så otroligt knäpp när hon i Love Me Tender berättar för honom att hon är... Då har de varit separerade i 3 år, men så berättar hon att hon är lesbisk och att hon vill skiljas. Och då undviker han henne och svarar inte på sms, eller så vill han bara bjuda henne på massa champagne och försöka kyssa henne, och sen hon skickar ett mail till honom till sist att, ja men du, jag vill skiljas, då svarar han, sluta hetsa upp mig.
Jag kände när jag läste det att det här kunde bara stå i en fransk roman.
Och hon skriver då att, ja men först tyckte jag att det var roligt, men knäppt men roligt. Ja, men i alla fall, hon beskriver att hon och hennes man, de har inte ens haft en separat garderob, utan de har haft en gemensam garderob för att de har exakt samma klädstorlek. Och så har de levt i en relation där de är exakt likadana på något sätt. Och det fungerar, tycker hon, tills de skaffar barn. För då går det inte att vara exakt likadana längre, utan då är det som att naturen tvingar på dem någon skillnad, som ju är då att hon, ja, men är mor och bär barnet. Och, ja, det är ju några år efter det då som de separerar. Men i alla fall, då börjar hon träffa den här 55-åriga kvinnan. Och ja, men i början av boken, jag skulle gissa att det är en bok som är skriven under tiden som livet levs. Och att hon kanske inte har gått tillbaka jättemycket och redigerat efteråt. Playboy är utgiven på ett mindre förlag än Love Me Tender.
Hon sa i det här samtalet att hon kan alla sina böcker utan till, för hon har arbetat så otroligt mycket på språket.
Ja, då arbetar lite till i mitt tips. Men i alla fall så börjar hon väldigt snart förakta den här kvinnan mer och mer. Och det är ju väldigt också lätt att förstå när man läser boken varför hon föraktar henne. För det är någon sån här löjlig, fransk borgartant i övre medelåldern som är så ängslig för allting och är jättesjälvgod. Hon skriver någonstans att de går förbi en spegel tillsammans, eller står vid en spegel tillsammans, och så säger den här tanten att... ja, vi är ett sånt snyggt par. Och så skriver Constance Debré. Det är sig själv hon tittar på när hon säger det.
Constance Debré som själv är immun för självbeundran.
Nej, men och så föraktar hon den här kvinnan, hennes sätt att tala, att hon vill äta för tidigt på kvällen. Att hon, om de ska gå ut och äta, så har hon klätt upp sig medan Debré har några fula gamla espadrillos på sig, och det är det som är verklig klass, att ha slitna kläder. Ja. Så efter halva romanen ungefär så byter hon ut den här kvinnan mot en cirka 15 år yngre tjej, alltså typ en 25-årig tjej, som hon känner via sina föräldrar faktiskt. Alltså det är något barn till en familjevän. Och så inleder hon en relation med den här unga kvinnan, som först är väldigt passionerad, och att det är som att hon tror att hon har funnit kärleken där. Men efter ett tag så börjar den här unga kvinnan bli jobbig på samma sätt som unga kvinnor är jobbiga. Att hon är klängig och lynnig och har utbrott och vill ha uppmärksamhet och vill ha komplimanger och håller på med någon ex-pojkvän hit och dit och... Så vad jag vill komma fram till egentligen, det är att jag tänker att den här lesbiska berättarpositionen, den ger utrymme för att kunna uttrycka misogyni. Eller liksom att granska kvinnan med kritisk och föraktfull blick. För mycket av det hon skriver är träffande. Och också att jag kan tänka så här, men gud, det är just så höll jag på när jag var 23, alltså... Men jag tror inte, en man hade inte kunnat skriva så om kvinnor i en roman idag.
För att han är överordnad.
Ja, och det tycker jag blir intressant med den här boken. Men jag har väldigt snabbt översatt en liten episod så att ni kan få höra lite hur det låter. Och det här är då ett möte med den äldre kvinnan. Och det är vid ett läge där deras relation är... ganska dålig redan, som ni kommer höra. Hon kom tidigt. Hon ville äta direkt. Att äta är viktigt för henne. Dessutom säger hon det. Jag lagar pasta. Något enkelt och fett. En rätt för henne. Jag har gett henne lite vin, för hon dricker hela tiden. Jag har lutat mig tillbaka i min fåtölj. Jag ser på henne. Hon äter, hon talar. Jag vet inte vad hon berättar. Jag är inte hungrig. Allt äcklar mig ikväll. Hennes kropp, hennes liv, hennes fraser. Jag röker. Hon märker inte att jag är tyst. Hon torkar sig om munnen, lägger sig ner, sträcker ut armarna. Jag knullar henne eftersom det är vad hon vill.
Vill du lyssna vidare på avsnittet? Gå in på gastabudet.com och klicka på fliken prenumerera. Det kostar som en väldigt billig kopp kaffe i månaden. Och för varje prenumerant vi får ökar våra förutsättningar för att kunna göra gästabudet både oftare och bättre.
Hold up. Mit Asana können Sie unternehmensweit für mehr Klarheit sorgen und bessere Ergebnisse erzielen, indem Sie Arbeitsvorgänge und Workflows mit Unternehmenszielen verknüpfen. Asana, a smarter way to work. Kostenlos bei asana.com testen.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Upptäck det vackra ljudet av McCrispy & Company för endast 89 kronor. En riktigt krispig upplevelse. För ett ännu godare McDonald's.